Rubriken har jag lite justerat också jag. Reformationen under hot, tiden efter Luther fram till Concordieboken 1580. Inte bara fram till Concordieformeln som då kom 1577. Det här föredraget har jag lagt upp med 20 kapitel. Först en kort inledande översikt. Och sen en presentation av den verbala konfrontationen med Rom från Confessio Augustana 1530 till tridentinska kyrkomötet. Det följande är två hot. Det tredje, kapitel 3, är reformationen hotad. Kejsaren och påven tar till vapen. Det är rent världsligt krig. Det fjärde kapitlet handlar om ett annat hot, eftergifter i läran. Det i sin tur ledde till punkt 5, lärostrider bland lutheranerna. Och därifrån utgick sedan en strävan att få enhet, vägen till Concordieformen. Och där måste jag säga att de här lärostriderna som då ägde rum och som finns belysta i Concordieformen och upprättade, det kommer jag inte att kunna gå igenom i detalj, det skulle föra alldeles för långt. Det måste bli skilda saker om man vill studera dem, men lite antydningar om vad det handlar om. Concordieformeln är det sista och grundligaste lärodokumentet i vår bekännelse, och det antogs 1577. Och det som beskriver tiden fram till det är stora under av Gud. Gud gjorde ett under med Martin Luther redan 1521 när han skyddades efter att ha blivit föremål för kejserligt bann, alltså i princip dödsdömd, så blev han bortrövad av sina vänner till Wartburg. Och nu när ni har fått kartan så kan ni också kolla in var Wartburg finns. Det finns alldeles i kanten av det här blå området. Sen var det ett stort under också efter Luthers död, då när påven och kejsaren förklarade krig. Vi kommer snart in på det. Det kunde ha slutat fullständigt där. Och sen då hoten också från eftergifterna i läran. Den här striden med Rom, den upptrappades mer och mer under Luthers tid. Man hade ju förhoppningar ändå under 1520-talet att man skulle få enhet, att man skulle reformera den katolska kyrkan. Men man la hårt emot från katolskt håll. Man ville kräva med hot att de lutherska skulle ge efter. Vid riksdagen i Speyer 1529 så framlades ett sådant krav. De lutherska furstarna och teologerna protesterade, och från det så har man då infört benämningen protestanter. Protestanterbegreppet har från början mest gällt lutheraner, men senare hade ju övergått till att gälla alla de här reformerta och anglikanska, de riktningar, kalvinistiska riktningar, som då också kom framväxte parallellt med den lutherska reformationen. I Speyer så antog den katolska majoriteten av furstarna principen cuius regio eius religio, vilket betyder att fursten bestämmer religionen i sin stad eller på sitt område. Och det här blev ett hinder för reformationens utbredning. Men sen under riksdagen i Augsburg så då försökte man uppnå enrätt. Man hoppades då att katolikerna skulle omfatta det som då framställdes. Men nej, de framställde istället en motskrift, konfutationen. Och mot det så skrev sen Melanchthon en apologi. Sen följde då de här striderna efter Luthers död. Då spändes bågarna verkligen konkret, bokstavligt. En verklig strid exploderade med hårda vapen. De lutherska furstarna besegrades och reformationen såg ut att gå under. Sen återställdes en yttre fred och sen åter utbröt då en lärostrid. Och det blev en oerhörd villolära. Luther hade själv förutsagt det här före sin död. Och ur företalet i Concordieformeln, som egentligen då också är företalet i hela Concordieboken, så citerar jag ett stycke som visar hur svår situationen var. Efter den högt upplyste gudsmannen Dr. Martin Luthers saliga död följde farliga och betryckta orostider för vårt älskade tyska fädernesland. Under detta sorgliga tillstånd och all ordnad styrelse var stadig upplösning var människosläktets fiende ivrigt verksam att utså sin sed, nämligen falsk lära och oenighet, och i kyrkor och skolor uppväcka en skadlig och förargelseväckande splittring, förfalska Guds ords rena lära, sönderslita den kristna kärlekens och enräktens band, samt därigenom på ett kännbart sätt förhindra det heliga evangeliets framgång. Men Gud var nådig och lät män uppträda som hade kraft och energi att efter tålmodigt arbete få furstarna att underteckna det enhetsdokument som vi känner som Concordieformen. Vi ska så se först på den verbala konfrontationen med Rom lite närmare. Från Augsburgska bekännelsen till Tridentinska kyrkomötet. Det här infaller ju då under Luthers tid, men vi får lov att starta där i alla fall. Det var då riksdagen i Augsburg som skrevs av Luthers närmaste man Philip Melanchthon. Syftet var ännu att försöka hitta enhet. Luther kunde inte vara med där. För Augsburg låg långt utanför det furstendöme, kurfurstendömet Sachsen, där han var beskyddad av kurfursten. Och han vågade inte åka dit. Så han stannade i Coburg. Och därifrån så utvecklade sig sen då en skytteltrafik av sändebud som berättade för honom vad Melanchthon hade formulerat, och Luther gav sina synpunkter på det. Melanchthon var benägen att kompromissa och Luther stretade emot och sa vi har nog kompromissat tillräckligt och vi ska inte ge efter mera. Det var Johan av Sachsen, den ståndaktige som han också kallas. Han var bror till Fredrik den vise. Det var under ledning av honom som lutheranerna kämpade vid riksdagen i Augsburg. Och också landgreven Filip av Hessen, den edelmodige, kallas han. Katolikernas motskrift brukar kallas konfutationen. Och den bemöttes då, som jag redan tidigare kort var inne på, av Melanchthon. Den blev ju en mycket vidlyftig, mycket omfattande motskrift som är den en av de längsta i våra bekännelseskrifter. Kejsaren krävde att lutheranerna skulle förkasta Confessio Augustana, Augsburgska bekännelsen, och ansluta sig till konfutationen före 15.4.1531. De fick mindre än ett år på sig. Då skulle de kapitulera. De protestantiska furstarna var eniga i sitt motstånd och kejsaren kunde inte genomdriva sitt krav. De lutherska furstarna organiserade sig i Schmalkaldiska förbundet från 1531. Och det fanns både politiska och religiösa aspekter i det här förbundet. Och nu var det också ett Guds ingripande att kejsaren fick andra problem. Man ställde krav på religiösa reformer inom påvekyrkan. Påven var misstänksam för att kejsaren var för svag mot protestanterna. Turkarna kom från öster och hotade det Habsburgska imperiet. Och fransmännen låg på från väster. De var inte i bolag med kejsaren, för det var tysk-romerska kejsaren Karl V som då var aktiv. Dessutom var kurfurstarna avundsjuka på kejsarens makt. Det här gjorde att kejsaren kompromissade. Han gick inte in då för att vidta åtgärder mot lutheranerna. Nästa år, 1532, ingick man religionsfreden i Nürnberg. Där föreskrevs att protestanterna skulle tolereras på de orter där de redan fanns. Och som ni har sett av kartan så var Tyskland väldigt fragmenterat i en massa olika småstater, stadsstater. Och hela kejsardömet var också på det sättet fragmenterat. Kejsaren hoppades på att påven skulle sammankalla ett allmänt kyrkomöte och som skulle avlägsna de värsta missförhållandena. De evangelisk-lutherska furstarna hoppades också att ett kyrkomöte skulle hållas i Tyskland. Ja, teologerna naturligtvis också. Och Luther och Melanchthon började förbereda ett sådant kyrkomöte. Det antogs av de lutherska teologerna i december 1537. För det här det var då schmalkaldiska artiklarna. Meningen var att de här artiklarna skulle undertecknas av furstarna. Det var teologerna som utarbetade det här. Men Melanchthon var svag. Han var rädd att det här skulle vara för hårt. Och att det skulle bli stora konsekvenser. Han höll bort det från dagordningen. Så att de lutherska furstarna undertecknade aldrig. Men Luther trodde att de gjorde det. Han uttalade sig på det sättet vissa gånger. Så att när vi läser schmalkaldiska artiklarnas underskrifter i bekännelseskrifterna är det bara teologer som har skrivit under det. Melanchthon, han gjorde dock en sak som för att förbättra det här läget. Samma sammankomst av teologer önskar att det ska göras en skrift som behandlar påvens överhöghet. Och han skrev då traktaten om påvens makt och överhöghet, som är nu egentligen en bilaga till schmalkaldiska artiklarna, men har en egen plats i bekännelseskrifterna. Det här önskade kyrkomötet hölls aldrig i Tyskland. Men först 1545 sammankallade påven kyrkomöte i Trident i norra Italien. Det har kallats det tridentinska kyrkomötet. Påven var då Paul den tredje. Och det inleddes 1545 och det pågick i olika repriser till 1563. Men det mötet diskuterade aldrig en återförening, utan då var det bara fråga om en motreformation. Nu var det, försökte man skärpa läget mot protestanterna. Vi går till tredje punkten. Reformationen hotad av vapen. Martin Luther dog 18 februari 1546. Och det dröjde inte längre än till 26 juni samma år, bara några få månader, så enades påven och kejsaren om att ta till vapen för att återföra de avfälliga till Rom. Och det här är ord och inga visor. Det var den 4 juli 1546 som påven utfärdade en bulla som då lyder så här, eller en del av den. Från början av vårt påvedöme hade alltid varit vårt bekymmer hur vi ska utrota de ogudaktiga lärornas ogräs som villolärarna har sått ut över Tyskland. Nu har genom den helige andes inspiration vår käraste son i Kristus, Karl, den romerska kejsaren, beslutat att använda svärdet mot dessa Guds fiender. Och för religionens beskydd anser vi att befrämja detta fromma företag med allt vi har i vår egen och den romerska kyrkans ego. Vi förmanar därför alla kristna att bistå i detta krig med sina böner till Gud och sina allmosor för att den gudlösa heresin ska utrotas och oenigheten avlägsnas. Till alla och en var som gör detta garanterar vi en fullkomlig avlat och förlåtelse för alla deras synder. Det här kriget har kallats schmalkaldiska kriget. Och det blev ödesdigert. De protestantiska furstarna led svåra förluster. De tyska städerna och regionerna föll en efter en. Johan Fredrik av Sachsen och Filip av Hessen sattes under kejserligt band. Wittenberg kapitulerade för att rädda livet på Johan Fredrik. Och Filip gav upp men förblev fängslad. Moritz av Sachsen, det var då en hertig på den tiden, han blev senare kurfurst. Han övergick till kejsaren, han smidde ränkar och han hoppades kunna bli kurfurst, det vill säga en elektor som valde kejsaren, den högsta titeln, närmast kejsare och kung. Och han besegrade 1547 sin släkting Johan Fredrik. Denna togs till fånga och Moritz blev kurfurst i hans ställe. Och nu hade det militära motståndet brutits. 15.5.1548 utgav kejsar Karl ett stadgande som var avsett att lite efter med det här med den här bilderna här. Det här stadgandet som kejsaren utförde var avsett att tillfälligt reglera de religiösa frågorna. Och det var ett dokument som kallades Augsburger Interim, eller Augsburg Interim. Det utarbetades av två katolska teologer och det antogs som lag på riksdagen i Augsburg 1548. De villkor som man ställde där var hårda. Det tridentinska kyrkomötets beslut måste godkännas. Man måste återinföra katolska sedvänjor. Påvens överhöghet och biskoparnas auktoritet skulle erkännas. Alla läror skulle förstås på Roms sätt. Även de 7 sakramenten och transsubstantiationen. Man gjorde 2 eftergifter. Prästäktenskapet fick man behålla och man fick fortsätta att inta nattvarden under båda gestalterna. Det var inte alla lutheraner som godkände det här. Och det var inte ens alla katoliker, för det fanns katoliker som ansåg att det var för svaga villkor. De flesta av de protestantiska furstarna accepterade villkoren. Moritz av Sachsen, han trodde naivt att han skulle gynna evangeliet genom att godkänna den här interimen. Nu, 2 år efter Luthers död, såg det verkligen ut som om hela reformationsarbetet hade varit förgäves. De flesta lutherska präster vägrade godkänna interimen och de led svårt. Det berättas att Johannes Brentz låg gömd 2 veckor på ett tak i Stuttgart utan näring, utan kontakter till människor. Några blev dödade av dem. År 1551 så hände sedan en märklig sak. Moritz av Sachsen bytte sida igen och agiterade mot kejsaren. Han besegrade kejsaren i ett slag vid Innsbruck och han fick kejsaren att acceptera fred genom fördraget i Passau som gjorde slut på Schmalkaldiska kriget. Och då tvingades kejsaren frige Filip av Hessen. Det här fördraget bekräftades sen i religionsfreden i Augsburg 1555. Där erkände man principen cuius regio, eius religio. Men där gjorde man faktiskt undantag. Några städer tilläts att ha blandad religion. Det finns någonting som heter Ferdinand-deklarationen efter kejsar Karls bror Ferdinand. Och om en furste bytte religion så tvingades undersåtarna inte att byta religion, men regenten kunde tvingas avgå. Det här var undantagen då som man accepterade, men i övrigt så gällde att den religion som fursten hade, den gällde i hela hans rike. Nu blev den lutherska bekännelsen för första gången officiellt tillåten inom kejsardömmet. Samtidigt som undertecknarna av Confessio Augustana fick en viss lättnad blev de underkastade karantän. De fick inte sprida sin lära längre. Det var omöjligt med någon expansion. Så kommer vi till nästa hot. Och det är eftergifter i läran. Den som såg som Luthers arvtagare var givetvis Philip Melanchthon. Han hade inom några månader attackerat Augsburg Interim. Men samtidigt gav han upp väsentliga läror som nästan förstörde den lutherska reformationen. Han började kompromissa. Dels för att han drevs av ett hot från kejsaren. Dels så övertalade honom Moritz att ge efter. Dels hade han en förhoppning att reformationen skulle kunna överleva bara man ger efter och kompromissar på en del saker. Och dels så var han en försonlig människa till sin personlighet. Han utarbetar nu ett nytt dokument efter några månaders arbete. Det hette då Leipzig Interim. Det kom till i december 1548. Det var alltså bara en ganska kort tid efter Augsburg interim. Och den här Leipzig interimen, vad går den då ut på? Jo, där finns då en eftergift i fråga om sånt som ansågs som adiafora. Ett adiaforon är en sak som Bibeln inte föreskriver, varken förbjuder eller godkänner eller påbjuder. Som då alltså en fri sak. Och nu räknade Melanchthon att en hel del av de saker som interimen påbjöd var fria. Man kunde ge efter. Det var många sådana här frågor som vi just presenterade här som han sa att det här kan vi med god vilja acceptera därför att Bibeln talar inte uttryckligen om just de här sakerna. Det här ledde till en strid mellan gnesioluteraner och filippister. Gnesioluteraner kan vi säga betyder äkt luteraner. Och vi kommer senare också lite in på det här. En ledande gnesioluteran var Matthias Flasius. Här har jag haft en del bryderi med de här uttalen. Det har ju varierat genom tiden. Så att det klassiska latinet skulle säga K. Flacius. Och i Tyskland säger man Flacius. Här på svenskt område säger man vanligtvis Flasius. Det håller jag mig till. Sen fanns det också andra saker som innebar problem. Det var det att Melanchthon var villig att betrakta motsättningarna kring rättfärdiggörelsen som en semantisk fråga, alltså en strid om ord. Interimen lutar mot den katolska synen att rättfärdiggörelsen är en process där människan samverkar genom sina gärningar. Melanchthon blev privat kritiserad av Calvin och Brentz, men han angreps offentligt av Flasius. I sin saxiska bekännelse av 1551 tog han tillbaka och där lärde han åter att rättfärdiggörelsen sker av tron alena. Men hans verksamhet i slutet av 1548 orsakade att lutherdomen var nära sin undergång. Och en stor orsak till det är skrivet Philip Melanchthon. Redan 1540 och följande år hade Melanchthon skrivit om Augsburgska bekännelsen. Den började då kallas den förändrade Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana Variata. Och det var genom att skriva så tvetydigt att man i nattvardsfrågan kunde förneka det kroppsliga ätandet och drickandet av Kristi kropp och blod. Det var exakt vad Zwingli och Calvin lärde. Han blev angripen 1552 av Joachim Westphal, eller han angrep egentligen den kalvinska nattvardsläran. Och det ledde till en lång debatt mellan lutheraner och reformerta. Johannes Brentz, som jag redan nämnde, ledde den strängt lutherska fronten. Och Melanchthon deltog i det här skedet och de andra i Wittenberg inte aktivt i den här debatten. Vi kommer tillbaka till det senare. Vi ska också notera att Zwinglianerna hade undertecknat Augsburgska bekännelsen. Men då Calvin gjorde det så skrev han reservationen så som författaren själv har förklarat den. Alltså så som Melanchthon själv har förklarat bekännelsen. Och det var olycksbådande. Då man ser hur författaren senare gjorde ändringar och hur Concordieformen beskriver den lutherska förståelsen så inser man att det var här redan som motsättningarna började. Lutherdomen var då den enda formen av avvikande religion som tilläts. Zwinglianismen och kalvinismen var inte tillåtna av katolikerna enligt cuius regio och cuius religio. Den här interna motsättningen, den visar sig snart. I september 1557 hölls samtal med romarna i Worms. Det var 1557. Det blev ett fiasko. Romarna vägrade att diskutera med lutheranerna som inte kunde enas inbördes. Filippisterna, de som då efter följer Melanchthons lärjungar, de som var i motsättning mot gnesioluteranerna, de representerades främst av det kurfurstliga Saxen. Och ser vi på kartan, den andra kartan, som handlar om tiden efter 47, så är det då den del som var blå. Förlåt, det var filippisterna jag talade om. Filippisterna är nog den som Moritz representerar och som också då 1547 fick det här röda området, alltså inklusive Wittenberg. Det var det kurfurstliga, för han blev kurfurst. Då hade den förra kurfursten av Sachsen degraderats till hertig. Och han hade kvar bara de här blå områdena. Så det var inte så väldigt stora områden. Det hertigliga Sachsen kan man också kalla det. Efter Wittenbergs kapitulation 1547 så blev det då alltså en klar övervikt till deras sida som kallas filippisterna. Melanchthon stod ännu mitt emellan de här lägrena. För dels så var han en väldigt god systematiker. Han hade strukturerat den lutherska läran och han var viktig för läroutvecklingen bland lutheranerna. Men dels så hade han hållit på att förstöra den lutherska läran genom sin revision av Confessio Augustana. Och som ledare i Wittenberg vilseledde han många av de tyska teologerna som studerade där. Melanchthon dog 1560. Den här kartbilden som jag har framme här så har ni då också själva fått. Den kan ni ju studera närmare. Vi kan ännu också notera att Melanchthon hade gjort en underskrift av ett speciellt slag när han undertecknade de här schmalkaldiska artiklarna. Så skriver han att han anser att man måste ge påven det erkännandet att han är överhuvud om han kan tillåta evangeliet. Så det, i motsats mot det så blev hans traktat ju verkligen starkt formulerad. Vi kan se att han kastas lite från håll till håll här. Han är lite vacklande. Så kommer vi då till lärostriderna. Och den första striden, den börjar redan under Luthers tid. Den kallas den antinomistiska striden, börjar 1537. Och det var då en man vid namn Johan Agricola, inte att förväxla med Mikael Agricola från Finland. Det är helt annan person det. Han lärde att Mose lag inte har någon funktion i omvändelsen. Han sa att lagen är för de oomvända, men lagen gäller inte de kristna. Och sen kom den senare strid om lagens tredje bruk. Där hävdade gnesio-lutheranerna att varken rättfärdiggörelsen eller det nya livet regleras av lagen. Och de framhöll då att en kristen, ja det var inte gnesio-lutheranerna utan det var sådana som medlade och som sen kom till synes i Concordieformens upplösning av det här, framhävde man att en kristen är samtidigt rättfärdig och syndare. Den här frågan bemöts i två stycken i Concordieformen, artikel 5 och artikel 6. Dels då om antinomismen och dels lagens tredje bruk. Följande strid är den adiaforistiska striden. Och som jag nämnde så uppstod den på grund av Melanchthons försök att medla när det gällde interimen, Augsburg interim. Bakgrunden där är mellantingen, likgiltiga ting, sånt som Guds ord inte avgör med påbud eller förbud. Men i själva verket var det med hjälp av sådana frågor som romarna försökte återvinna lutheranerna till påvedömet. Den som då stred skarpast mot det här var Matthias Flacius. Han uttalade en princip som sen blev en huvudregel i Concordieformen artikel 10. Ingenting är likgiltigt om det gäller bekännelse eller anstöt. Ingenting är likgiltigt om det gäller bekännelse eller anstöt. Det här tillståndet brukar man beteckna som status confessionis. Alltså ett bekännelsetillstånd där man inte kan gå med och acceptera vissa saker på grund av att man därmed skulle bekänna en viss tros uppfattning som är falsk. Johannes Brentz uttalade det på det här sättet. Ja, diafora måste bedömas utifrån omständigheterna. Om omständigheterna är goda, är ett adiaforon också gott. Och vice versa. Om omständigheterna är dåliga, så kan ett adiaforon vara en ond sak. Den följande striden är den oceanriska striden som satte igång 1549. Ni märker att det är ju delvis parallellt med de här striderna med påven också. Den som gav upphov till den här striden var Andreas Osiander. Han var en begåvad Luthers kyrkoherde i Nürnberg. Han stod så fast i sin bekännelse om motståndet mot Augsburger Interim att han måste fly till Königsberg i Preussen, det som idag är Kaliningrad under Ryssland. Ändå började han 3 år efter Luthers död framföra en lära om rättfärdiggörelsen som var mycket mer katolsk än luthersk. Han förkastade läran att en människa blir rättfärdig inför Gud på grund av Kristi förtjänst genom tron. Ögonblickligen att den är fullbordad när Gud tillräknar Kristi rättfärdighet. Han lärde istället att Kristi eviga, gudomliga naturs rättfärdighet är vår genom trons förening med Kristus och att den resulterar i en pågående process. Det här är en tanke som under de senaste decennierna har varit aktuell bland de så kallade Lutherforskarna, den nya Lutherforskningen i Finland som inleddes av Tuomo Mannermaa. En som hette greve Albrecht av Königsberg gjorde de lutherska furstarna och städerna uppmärksamma på den här återgången till katolsk syn. Och mitt i den här striden dog Osiander 1552. Det kom sen ett märkligt motgift mot Osiander av Francesco Stancaro, som var en tidigare katolsk präst som hade lämnat Italien för sina protestantiska åsikters skull. Han påstod att Kristus är vår rättfärdighet endast i enlighet med sin mänskliga natur. Vid en synod i Königsberg 1567 antogs ett dokument som utarbetats av Joachim Mörlin och Martin Chemnitz. Det hette Corpus Doctrine Prutenicum. Artikel 3 i Concordieformen tar upp den här frågan. Tar upp och motsäger avvikelserna. Men där motsägs också en lära som framställdes av Georg Parsimonius. Han hade den åsikten att endast Kristi passiva lydnad gäller oss i rättfärdiggörelseläran. Och notera att den här åsikten också fördes fram och representerades av Heino Pätiälä i tidigare, som då startade Seurakuntaliitto och som har haft den här läran fram till senare tid när de nu har övergett den och blivit trogna bekännelsen i det här fallet. Sen har vi följande den majoristiska striden från 1551. Den har sitt namn efter Georg Major. Han var Melanchtons lärjunge och kollega i Wittenberg. Han hävdade att goda gärningar är nödvändiga till saligheten. Han avsåg inte att de goda gärningarna ska följa efter försoningen. Det här hade ju Melanchton renodlat ganska mycket då efter att han skrev sitt nya dokument 51. Major hävdade att de goda gärningarna måste vara närvarande av lydnad mot Gud. Och det här betyder att han inte gjorde alena i tron alena. I striden skedde en polarisering då Nikolaus von Amsdorf, som var hans huvudmotståndare, sa att goda gärningar är skadliga för frälsningen. Han menar sig ha Luther på sin sida, men noterade inte att Luther skulle ha sagt om man menar att man blir rättfärdig genom den. Det här behandlas i artikel 4 i Concordieformen. Sen har vi den synergistiska striden. Melanchton fanns i bakgrunden till det här också. Den pågick ungefär samtidigt med den majoristiska. Han hade i 1548 års utgåva av sin dogmatik Losi gått så långt att han sa att den fria viljan är förmågan en människa har att säga ja till nåden. Redan 2 år efter Luthers död vände han sig alltså mot kärnan i reformatorns lära, teologi. Den som främst stred för synergismen i rättfärdiggörelsen var Viktorin Strigel. Han försökte undvika den lära som Calvin framfört om den oemotståndliga nåden. Han menade att om människan har förmåga att avvisa Guds nåd så måste hon logiskt sett också kunna ta emot nåden. Det handlar alltså om avgörelseteologi. Den främsta opponenten här var Mattias Flasius som ledde gnesioluteranerna. Men han gav då sen upphov till en annan strid som vi då kommer till i det följande, den flasianska striden. Den handlade om arvsyndens väsen. Flasius hävdade att människan efter syndafallet inte endast är skadad utan helt död, så att hennes förmåga att göra det som är gott är helt fördärvad. I sin strävan att försvara Guds ensamhandlande i omvändelsen gick han till dess extrema motsats, så att han sa att människans väsen är identisk med synden. Concordieformens första artikel bringar klarhet i läran om arvsynden och visar att Jesus har antagit mänsklig natur, dock utan synd. Och därmed kan inte den mänskliga naturen vara identisk med synden. Man förklarar att arvsynden är en skada, accidens, och inte människans väsen, människans substans. Sen har vi då, så här står det där. Den kryptokalvinistiska striden, eller striden om nattvarden, som är den sista vi tar fram då innan vi slutligen ögnar över den utveckling som ledde till Concordieformen. Det här har vi ju redan antytt genom Philip Melanchtons svaga utlåtande. Och det bakgrunden är Confessio Augustana Variata. Han hade redan 1541 i den utgåvan ändrat på ett sådant sätt att också kalvinisterna kunde godkänna det här. Då Melanchthon dog 1560 så omfattade universitetet i Wittenberg helt öppet den reformerta uppfattningen om nattvarden. 1563 utgav kalvinisterna Heidelberg-katekesen. Och det blev en strid kring den. Motståndare mot den, Tileman Heshusius, blev avsatt av kurfursten och driven i landsflykt. 1571 utgav Melanchthons lärjungar Wittenberg-katekesen. I det kurfurstliga Sachsen, dit alltså Wittenberg hörde, var man kalvinister även om inte öppet medgav det. Och därifrån kommer det här ordet krypto, hemlig eller dold. De som främst deltog i den striden var Martin Chemnitz och Jakob André. Kryptokalvinismen fördömdes i Torgau-boken 1576 som i praktiken är nästan detsamma som Concordieformen. De här läroavvikelserna hotade Guds ords klarhet och auktoritet. Kristi person och förståelsen av nattvarden som nådemedel var föremål för attack. Den 7:e artikeln i Concordieformen handlar om nattvarden och den 8:e artikeln om den närliggande frågan om Kristi två naturer. Sen uppstod det också en mindre konflikt om Kristi nedstigande till helvetet som redogörs i Concordieformens 9:e artikel och den har varit i nytta för senare lutheraner också. Sen vägen till Concordieformen. Fiaskot i Worms visade att det fanns ingen läroenhet. Kurfurstarna samlades efter det här fiaskot i maj, Frankfurt am Main var det, i mars 58 för att bekräfta valet av Fredrik den första till kejsare. Då bad de Melanchthon att formulera ett dokument att underteckna. Det här dokumentet kallades Frankfurt-recessen. Det blev så mångtydigt att också Calvin kunde skriva under, men en del av de lutherska furstarna kunde inte underteckna det. 1559 utgavs en bok där falska läror kopplades till namngivna personer. Det här försvårar arbetet för enhet. Och Melanchthons sista uttalande skrev han samma år, 1559. Det står i Concordieformen om den här situationen som då fanns. Då några gudfruktiga, fridsälskande och lärda teologer märkt detta har de kommit till insikt om att dessa falska beskyllningar och de dagligen allt mera utbredande stridigheterna icke bättre kunde motverkas än därigenom att man med stöd av Guds ord grundligt och ingående belyste och avgjorde alla lärostrider samt utpekade och förkastade all falsk lära samtidigt som man klart bekände den gudomliga sanningen. Härigenom skulle motståndarna på ovederlägliga grunder bringas till tystnad, men enfaldiga och fromma hjärtan få en riktig och klar vägledning hur du skulle förhålla sig i denna strid och i framtiden bli genom Guds nåd bevarade för falsk lära. Det här var alltså i företalet i Concordieformen som det här skrivs. Så ska vi se lite i korthet på vilka steg som fanns i den här processen. Först i Naumburg 1561. Där samlades de lutherska furstarna för att försöka klara ut frågorna när teologerna inte klarade. Så sa furstarna, det här måste bli någon ordning på. De lyckades inte, för en del ville ha Augustana Variata som gemensam dokument och en del vägrade. I det här skedet blev kryptokalvinismen offentlig. Följande är Maulbronn 1564. Där trädde Jakob André fram som sen blev mycket viktig och också Johannes Brentz och försökte övertyga kalvinisterna som då fanns för det mesta väster om Renfloden. André skrev 5 artiklar 1568. De berör rättfärdiggörelsen, goda gärningar, den fria viljan, adiafora och nattvarden. Artiklarna framställer lärofrågorna positivt och ett försonligt tonläge. De saknade kritik av motparten och det kom till synes i att kryptokalvinisterna i Wittenberg verkade hålla med när man talade med dem personligt, men offentligt förkastade artiklarna. Sen kom Martin Chemnitz med och han blev tillsammans med Jakob André den verkliga enrättskämpen. Han intog en medlande position och han betonade vikten att uppställa antiteser. Och de utformade nu tillsammans ett par dokument som bär namnet för Braunschweig, en ort längre i nordväst. Altenburg-konferensen i oktober 1568, den fördes i några månader per post. E-post hade man inte på den tiden. Men vid nästa samling i mars 59 konstaterar man att man inte kunde nå enhet. Ja, vad man ville att ge upp då? Nej, i Zerbst 7 maj 1570 så förkastar man Melanchthons lära, Corpus Doctrine. Wittenbergarna kunde inte tolerera det. Men här i Zerbst så definierar man bekännelsedokumenten, Confessio Augustana, Apologin, Schmalkaldiska artiklarna och Luthers båda kateser. Och André gav inte upp. Han höll 6 predikningar, publicerade 1573. Och följande år författade han och utgav Schwäbische Concordie. Och 1575 bearbetade han tillsammans med Chemnitz så det blev Schwäbische Sächsische Concordie. Och nästa år, 1576, utgav man någonting som heter Maulbrunnformen. Det var kurfürst August, Moritz efterföljare, bror egentligen. Han bad om ett utlåtande om Wittenberg-teologernas irrläror. Och han sa, inga namn ska nämnas. Eller man gick in för det. Det var mycket klokt, för att namnen ledde genast till personmotsättningar. Man skulle undvika latinska termer och man ska inte ha med något citat av Melanchthon. Lägg märke till det också. Concordieformen saknar fullständigt Philip Melanchthons namn. Det var så omstritt. Man presenterade 9 artiklar och efter jämförelse med Schwäbisch-Sächsische Concordie beslöts att André skulle sammanjämka de här båda. Följande steg är Lichtenberg-konventionen i februari 1576. Och där var också kurfürst August central och drev på. Han hoppades att de övriga provinserna skulle acceptera det som André föreslog. Det var att varje provins skulle presentera ett eget corpus doctrine för ett allmänt möte. Det blev då 12 teologer som rekommenderade 3 åtgärder. Alla personmotsättningar ska skaffas undan. Man ska skaffa undan alla hinder för endräkt, fastställa de kanoniska bekännelserna. Och där tog man med de 3 ekumeniska och kalla confessio augustana, uttryckligen med confessio augustana invariata, den som var oförändrad. Och sen fanns också eventuellt med Luthers stora Galaterbrevskommentar. Sen rekommenderar man en teologkonferens för att i närvaro av furstarna begrunda kontroverserna enligt skriften och de nämnda bekännelsen. Och här nämns Chemnitz, Kytreus, André och Marbach som lämpliga teologer. 7 juni 1576 så sammanträdde då 20 teologer i Torgau och de var färdiga den 7 juni. De gjorde en bok, det sändes runt med önskan om reaktioner. Melanchtons namn skulle inte dras i smutsen som man utelämnade. Man önskade också en kortare form, epitome, som nu finns först i Concordieformen, ett sammandrag. Sen efter reaktionerna sammanställdes då och blev klar 29 maj 77 Bergenboken. Det var vid ett kloster Bergen nära Magdeburg som Chemnitz, André och Selnecker möttes. De finslipade materialet utifrån responsen. André utformade ett epitome. Sen fanns också med Andreas Musculus och Christoph Cornerus i det här slutskedet. Förordet som jag har citerat ett par stycken av lade man till efteråt. Boken fick sen sin slutliga utformning i juli. Nu är det någonting intressant här. Man hade tänkt sig ett massmöte i Magdeburg för att boken skulle godkännas. Men de 6 första undertecknarna var rädda för att en ny konflikt skulle uppstå vid ett massmöte. Därför lät man istället boken cirkulera för underskrifter. André och 2 medhjälpare började 15 juni i Wittenberg och reste runt med boken i flera veckor till alla ställen. De säkra furstarna och församlingarna undertecknade först. Då Concordieformen publicerades som en del av Concordieboken den 25 juni 1580 så hade 3 kurfurstar, 20 hertigar och furstar, 24 grevar, 4 baroner, 35 kejserliga städer och 8188 teologer, pastorer och lärare undertecknat. En latinsk utgåva publicerades 1584 och den första svenska kom 1730. 1921 kom den trespråkiga utgåvan. Sen några slutord. Kalvinisterna fortsatte att vara kalvinister. Kryptokalvinisterna blev kalvinister. Vissa länder fortsatte att vara lutheraner. Till exempel de nordiska länderna hade inte varit med i de här striderna. Och hade aldrig undertecknat de här skrifterna. England hade aldrig varit lutherskt. Man brukar säga att det inte hade funnits någon lutherdom idag utan det energiska arbetet som gjordes för Concordieformen. Utan den andre Martin Chemnitz hade den första Martin Luthers verk inte bestått. Anklagelserna för att en ny lärare hade införts som kristi natura försvarades av Chemnitz och André med en privat skrift. Den här situationen efter det här blev att Concordieformen skapade enhet bland Tysklands lutheraner fast det inte skapade någon folkkyrka. För det fanns ju ingen enhetlig kyrka i Tyskland. Ingen nation ens. Även om ingen offentlig lärostrid uppstod om predestinationen så har man också tagit med den saken och det har varit i stor välsignelse för kommande generationer. Så vill jag till sist nämna några lärdomar. Ge inte upp. Vi märker hur oerhört tålmodiga de var de här som arbetar med det här. Nämn inga namn i lärodokument. Låt personmotsättningar fara. Utgå inte från tidigare skrivna dokument utan från skriften och bekännelsen. Det finns en mening i företal i Concordieboken som jag vill att ska vara det här mottot, avslutningen här. Mendiskola, det är vårt hopp, så snart de rätt undervisats i läran, med den helige andes ledning tillsammans med oss och våra kyrkor och skolor, vända sig till Guds ofelbara sanning. Himmelske far, tack för din oerhörda nåd mot oss, alldeles oförtjänta nåd, då du ännu låter ditt ord lysa klart i vårt hus. Och vi får be om att det ska så fortsätta att göra. Och inte bara i vårt hus, utan att det ljuset ska upplysa alla dem som är vilseledda av mörkret i världen, av olika onda ting. Hjälp oss att kämpa den rätta kampen med ditt ord, med dina försvarsvapen, din vapenrustning. Inte i egen kraft, utan så att du har äran också för det här och också för det som vi får vara med och göra. Ge oss både klokhet och ödmjukhet i detta ansvarsfulla arbete. Så får vi då tacka dig för den dag du har gett oss. Och be om välsignelse för våra gudstjänster imorgon när vi samlas för att lovsjunga reformationens sanningar i vår gudstjänst, både här i Lepplax och i Vasa. Herre, tack och välsigna oss du, vår Herres Jesu Kristi nåd, Gud Faders kärlek och den helige Andes delaktighet, var med oss nu och alltid. Amen.